Duger inte jag? Föreslog Sailanda överraskande. Sox kan utnämna en av de sumeriska pojkarna till befälhavare för de som kommer med oss. Vi ska inte kriga på Atlantis. Där behövs bara nybyggare med kunskaper om att odla jorden och att bygga bostäder. Har du tänkt fira bröllopet här eller på Atlantis? Retade Sirorin och såg spjuveraktigt på sin allvarliga vän. Sailanda blev röd i ansiktet och lämnade skyndsamt rummet. Det måste jag få vara med om. Utropade Jostlar. Vi låter dem fira bröllop här. Innan Dorin hann hindra honom rusade pojken iväg. Jostlar hittades i Lopestra tillsammans med Sira och några andra kvinnor. De hjälptes åt med att stuva packningen för den långa resan i stora träkistor. Det behövdes stora förråd av mat och kläder. De skulle även ta med levande husdjur. Eftersom de inte visste vad som fanns på öarna. Silopestra. Började Jostlar och tog munprästinnans hand. Hon tyckte om den glade. Öppne pojken och smålog vänligt mot honom. Kan ni inte gifta er med Sailanda innan ni reser? Bad han. Jag vill så gärna vara med och jag ska ordna ett stort. Fint bröllop. Prästinnans småleende stelnade och hon drog handen ur hans så snabbt. Som om hon blivit stungen av en orm. Vad är det du pratar om? Fnyste hon. Sådana dumheter du hittar på. Vi ska inte alls gifta oss. Var har du fått ifrån? Från mig. Sailanda stod i dörröppningen och bakom honom Jorin. Mästaren från Plejaderna gick rakt fram till Silopestra och lag armarna om henne. Han vände hennes motsträviga ansikte upp mot sitt. Säg jag. Bönföll han med munnen mot hennes öra. Jag önskar inget högre än att du vill bli min hustru. Nu fick Sira och de andra se en syn som de knappast vågade tro på. Först var Silopestra stel som en pinne. Hon böjde sig bakåt och stirrade in Sailandas ögon med blickar som kunde döda. Åskådarna höll andan. Tänkte hon trolla eller slå till honom? Men nej. Istället mjuknade hela den slanka lilla kvinnokroppen och hennes armar lade sig runt Sailandas hals. Det här har jag väntat på i ett halvår. Jag trodde aldrig du skulle fråga, utropade Silopestra med glädje i rösten. Ja. Det är klart att vi gifter oss här innan vi reser. Tillbaka till Atlantis. Hon hade aldrig sett så mycket blommor på en gång, vita, blå, rosa, lila, gula, stora vilda asalor. Rhododendron och hortensio trängdes på marken. Bildade buskager i den saftiga grönskan på ängarna. Kantade de varma källorna och smög i tusental upp för åsarna. Sira hade en gång varit i denna del av Atlantis tillsammans med sin far. Men vid en annan årstid. Landskapet kallades då Azuloves som betydde himmelsblå grön. Ursprunget till detta namn var två sjöar som slöt sig så tätt samman att de nästan föreföll vara en enda. Men det fanns en egendomlig skillnad mellan dem. Den ena var genomskinligt klarblå. Den andra gnistrande grön. Dessa två vulkansjöar var berömda redan då Atlantis stod i sin blomstring och Sira mindes platsen som ett väl skyddat naturreservat. Men just innan kontinentens undergång hade den dåvarande regenten bestämt att han skulle bygga palats åt sig och hela sitt hov vid stränderna till dessa sjöar. Det skulle betyda ett fruktansvärt ingrepp i den orörda naturen. Nidingsdådet hann dock aldrig påbörjas. Blomsterprakten hade fått breda ut sig ostört runt de båda sjöarna, som lyste som ädelstenar i mitten av den största ön. Atlantis hade översvämmats och sjunkit i etapper. Vulkanutbrott och jordbävningar hade utplånat kontinenten. Det var ett mirakel att något fanns kvar. Sukta och hans följe hade räknat till 9 öar som alla hört samman en gång. Kanske fanns det ännu fler. Sira föreslog att de skulle kalla ögruppen för Azulovers. Hon njöt av att vara på fast mark igen. Resan hade varit långsam och besvärlig. Men alla strapatser belönades när de anlände till vad som var kvar av det gamla hemlandet och hon kände igen sig. Det var visserligen vulkanöar. Men Jorin och Sukta ansåg att uppmaningen att kolonisera dem betydde att dessa öar skulle bestå. Sukta hade välkomnat dem med stor värme. Han och de män han fört med sig hade anlänt dit utan större äventyr. Men en av de två båtar som följde honom, lastade med material, hade förlist. Lyckligtvis fanns det gott om byggnadsmaterial på öarna. Så igenvuxet som där var behövde man fälla mycket träd. Det var en känslig sak. Ty mästaren Sukta var läkare och inte byggmästare. Han var vän med naturandrarna och begagnade sig av naturens egna läkemedel. När träden fälldes blev han djupt sorgsen. Men han hade fört med sig en ung egyptier som var en skicklig konstruktör och som blivit hotad till livet av Toim för att han inte byggt ett hus till dennes belåtenhet. Mannen hade rymt innan Toims dödspatrull fick tag i honom och samman med sin familj begivit sig till Ön. Nu var han redan i färd med att bygga hus och hamn på den stora ön. Det var inte bara Sira som hade minnen från Asyl och Ves på den tid öarna var fastland. Silopestra mindes att hennes lärare hos druiderna i Samio berättat det som de heta källorna. Det som några mystiska grottor som dolde stora hemligheter. Dit fick ingen dödlig komma, hade druiden sagt. Då hade hon trott det var en saga. Men nu var hon inte så säker längre. Bortom Juvelsjöarna skymtade höga berg som säkert inte var vulkaner. I Orin saknade svinksen. Den sista natten de var kvar i Egypten hade han smugit sig ner i templet där den lösa stenen fanns. Där nere i kryptan vilade den blå kristallen orörd i sin stenisch. På återvägen hade han frågat svinksen om han skulle ta den med på resan. Den hörde ut till Atlantis. Men här var den mera skyddad. Då upplevde han något mycket märkvärdigt. Han föll på knä i sanden framför den gigantiska statyn. Natten stod hög och mörk omkring honom och ingen levande varelse syntes till. Då stod där plötsligt ett lejon framför honom. Ett lejon med människoansikte. Det hade en magnifik man och kring pannan gnistrade ett ormdiadem med sådan styrka. Att det gav ifrån sig levande. Sprakande gnistor. Lejonets ansikte var brett och vackert. Vid dess sida stod Marissa. Hennes röda hår var självlysande. Hennes ansikte var vackrare än han någonsin mindes det. Men hennes ögon var oändligt sorgsna. Jag är svinksens ande, sa lejonet med mörk, starkt vibrerande stämma. Marissa är svinksens väktare. Vi känner stor glädje och tacksamhet över vad du och dina vänner gjort för Egypten. Tag den blå kristallen med dig till öarna och berätta om den för de utvalda när tiden är inne. Vilka utvalda? Avbröt Jorin. Du får besked om det och om var den ska placeras. Jorin, Jorin, är du lycklig nu? Har du återfunnit Sira? Hörde han Marissas röst säga. Han svalde hårt och skakade på huvudet. Bilden av Marissa var så verklig som om hon stått framför honom av kött och blod. Nej, nej, viskade han. Jag är inte lycklig utan dig. Jorin, min älskade, jag kan inte gå vidare för att jag inte kan glömma dig, viskade hon. Minns du glaspyramiden? Låt oss mötas där igen. Lika plötsligt som synen kommit, försvann den. Jorin var djupt skakad. Han gömde kristallen i ett skrin av trä som han fått av Soleon för det enda målet. Det var ett mycket vackert skrin. Stucköverdraget med inläggningar av ädelstenar och elfenben. Han förvarade det i sin klädkista, inlindat i svart tyg så att det starka ljuset inte skulle tränga igenom. Han saknade Jostlar och Soleon. Den gamle mästaren hade givit dem en stor bur med vältränade brevduvor och anbefallit att ett duvslag inrättades på öarna. På det sättet kunde de hela tiden hålla en viss kommunikation om duvorna helbrögda nådde sitt mål. Jorin mindes varje ord som Soleon sagt vid avskedet. Du ska veta, min son, sa den gamle, att Atlantis inte bara finns kvar i de öar som återstår efter katastrofen. Kontinenten fortiver i sitt ursprungliga skick i en annan dimension som man kan kalla det för en parallell värld. Där finns inte den tyrann som förde kontinenten till undergång genom sitt vettlösa spel med den kosmiska kunskap han bar inom sig. Hans missbruk borde inte få upprepas. Men världen kan inte undgå maktens dårar. En gång i en långt avlägsen framtid skälver gudinnan Maya under oket av nya tyranner. Med hjälp av den orangefärgade strålning jag lärt er. Kan du Osira? Suktach, Silopestra och Sailan, jag tar er in i vilka dimensioner ni önskar. Var då bara medvetna om vad ni gör. Annars kan det gå illa. Det är en sak att bygga upp ett nytt Atlantis på den lilla areal ni har till ert förfogande. Men en helt annan att vandra i återuppståndna minnen. Valet blir ert. Tänk er noga för. Det var skönt att de fortfarande var fem. Det heliga femtalet skulle värna om den blomstrande öns fruktbara framtid. Sukta var en värdig ersättare för Soleon. Han hade en vision om sju städer på de största öarna. Dessa öar hade stora möjligheter att bli handelsorter så länge makten inte centraliserades till en enda härskare. öarna skulle styras i samråd och gemenskap. Deras pentagon fanns bara på det inre planet och skulle så förbli. Kanske skulle den efterträdas av deras barn. Där fanns Jona och Lille och Ni. Kidu. LM och Tuliti. En ny generation av blivande atlantider. Dessutom föddes ständigt barn bland de sumerer och egypter som följt med på båtarna. Ett nytt Atlantis var sannerligen i vardande. Siras händer lekte gärna med den äggformade ädelsten som Oanes givit henne i avskedsgåva. Hon tog aldrig av sig det egendomliga halsmycket och Jorin förstod hur mycket det betydde för henne. Ringen som han fått av Sira hade han trots hennes protester givit åt Liloni. Ungdomskärleken hade övergått i vänskap och samarbete och skulle så förbli. En kväll hade Sira svårt att sova. Händerna slöt sig hårt kring ädelstenen och hon längtade efter en mans närhet. Kärlek. Passion. Plötsligt såg hon ett blågrönt ljus i rummet. I dess mitt stod Oanes. När hon for upp och störtade mot honom famlade hon bara i tomma luften. Samtidigt hörde hon tydligt hans röst. Sirina, min hustru. Vår längtan kommer att föra oss samman igen. Det blir förändringar. Förändringar. Här tonade rösten bort som i ett eko och hon hann inte få fram ett ord. Hon hade velat tala med honom. Berätta om barnen. Fråga efter Nomo. Men rummet förblev tomt och hon grät ut sin besvikelse i långa, tunga snyftningar. Vintern var ganska hård. Klimatet på öarna innebar en lång, ljuvlig sommar med mycket blåst. En kort höst som övergick till mild vinter med mycket dimma, regn och svåra stormar. I mars började emellertid våren och som i ett trollslag stod blommor och träd i full blom i april. Det var i april som Sylophestra födde sitt barn med Sailania. Det blev en dotter som fick heta Ninna. Det var i maj som Jorin fick besked om att den blå kristallen skulle föras till sitt tempel. Han förstod först inte vad detta betydde. Det pågick ett tempelbygge i deras nya stad. Nära havsstranden. Hittills hade de lagt huvudvikten vid att alla nybyggarna skulle få bra bostäder och så hade de byggt ett hus som inrymde både sjukstuga, domsal, mötesrum och skola. Mark hade röjts så att odlarna kommit igång. Nu var det templets tur. Där den enda guden, solguden Rö, skulle vistas. Det var dock inte förbjudet att ha husgudar så länge inga strider uppstod om de olika gudarnas makt. En natt fick Jorin besked om att de fem skulle gå iväg med skrinet redan följande dag. De skulle ge sig iväg när solen stod halvvägs i sydost på morgonhimlen. Vandringen skulle ske i solens riktning tills de fick vidare besked. Inga andra än de fem. Pentagon. Fick följa med. Det kändes betryggande för Jorin att äntligen få forsla kristallen. Hem. På nätterna hade ett ljus utgått från skrinet och på senaste tiden hade strålar riktats mot honom. Kristallen var otålig. Själv var han i desperat behov av någon slags förändring. När han såg Sailania så många ur innan äktenskapliga lycka gjorde det ont. Det sved i både kropp och nerver. Bilden av Marissa och lejonet lämnade honom inte. Men han hade inte lyckats framkalla ett möte i den genomskinliga pyramiden. Först måste någonting lossna. Lösgöra sig ur helheten för att finna en annan helhet. Ungefär så for hans tankar omkring och ibland led han av att vara nära Sira. Han led av hennes kvinnlighet. Han led av hennes vackra kropp. Hennes fullmogna bröst och höfternas mjuka rundning. Kan man älska två kvinnor samtidigt? Han kände bara kyla från henne. Nu måste det snart hända något. För vissa av hans ensamma stunder var outhärdliga. Nu var de på väg. Bitvis var det snårigt att komma fram. Men de vandrade också genom ljuvliga dungar. Gick runt vackra små sjöar och trampade igenom makalöst sköna blomstrande ängsmarker. I fjärran reste sig ett högt berg. Det verkade, efter solen att döma, som om det var målet. Medan de gick funderade Jorin på hur de bäst skulle kunna utnyttja all den obrukade marken på öarna. Flera av nybyggarna hade redan funnit sina hem på de andra öarna. Man kunde lätt nå varandra med småbåtar. De hade medfört spannmål och frö från Egypten. De hade sparat utsäde och redan brukat jorden på många platser. Jorden var bördig. De skördar de hittills fått hade varit både rikligare och av bättre kvalitet än på fastlandet. Det fanns vilda fruktträd och vindruvsplantor. Fikon och dadelträd hade de haft med sig. En av de sumeriska männen visade sig ha mycket stora insikter i odling av alla slag. Hans föräldrar hade en stor gård i närheten av Eridu. Han hade velat vara kvar på gården men inkallades som soldat av de män som åkte runt i sumerien och rekryterade unga pojkar. Han hade råkat hamna bland de som blev uttagna till att följa silophästra. Nu var han en stor tillgång för kolonin genom sina insikter i all slags odling. Han hade gift sig med en av månprästinnans noviser och Jorin hade utnämnt honom till lantbruksmästare. Men inte bara han hade kunskaper och skicklighet. En av soldaterna kunde bygga. En var en duktig finsnickare. J.S. alla befanns ha något yrke som var användbart i det nya samhället. De hade vandrat en hel dag och slog läger när det mörknade. De hade kommit ganska nära berget nu. Men det var ingen idé att fortsätta förrän det ljusnade. De var alla ganska trötta. Det var ljumt i luften även sedan det mörknat och de kunde sova under bar himmel. Det var dessutom fullmåne. Silophästra kände sig alltid orolig när månklotet visade sitt runda guldansikte. Hon var fortfarande månens druidiska prästinna och så fort templet blev färdigt tänkte hon börja undervisa noviser igen. Sailanja tänkte sig också undervisning. Men av annat slag. För honom gällde den gamla visdomen de lärt i pyramiden och han hade ofta kontakt med plejaderna. Just den här natten kände han stark oro. Förändringens vindar blåste kring dem. Det kände han tydligt. Vad var det som skulle ske eller förändras? Hade de inte redan totalt förändrat sina liv för att bygga upp en dröm? Sira var också påverkad. Hon låg nära Jorin och kände ett obarmhärtigt sug i hela kroppen. Han utstrålade en lugn manlighet och hon förnam att han åtrådde henne. Det kändes som om all hennes lemmar slaknade och hon makade sig närmare honom. Han tycktes sova. Men när hennes hand trevade efter hans satte han sig upp med ett ryck. Jag längtar efter barnen. Pep hon i plötsligt självförsvar. Jag är rädd. Jag tror att en fara väntar oss. Äsch. Du bara fantiserar i månskenet. Avbröt han henne och lade tillbaka hennes hand på skynket hon lagt om sig. Alla barn är väl omhändertagna. Det vet du. Jag har inte blivit kallad att göra detta om en fara väntar. Sov nu. Sira barn. Han lät ansträngd i rösten. Det hade bara behövts en gest. En hand mot hennes kind. Så hade hon legat i hans armar. Men han stålsatte sig. Nästa morgon när Sira anförtrodde Sukta sin oro inför vad som förestod dem, svarade mästaren. Tag inte ut oro på förhand. Sira, om vi väntar oss en glädje så blir det en glädje. Så enkelt är det. Solen stod högt på middagshimlen. Den såg ut att stå rakt ovanför bergstoppen när Jorin plötsligt utbrast. Det var hit vi skulle. Vi är framme vid målet. Jag hör hela tiden en röst som säger ”!” följer mig. Snabbt och målmedvetet styrde han rakt igenom ett litet skogsparti och fram till berget som högt och svart vräkte sin stenmassa över en smal bäck. Vilken följde ut efter bergskanten. De gick ut med den en kort stund. Så kom de till ett stenrös där stenarna låglöst travade framför bergsvägen. Bäcken tog en glittrande, skummig liten omväg om röset. Jorin plockade bort de översta stenarna och de andra hjälpte honom att röja undan sten efter sten. Snart öppnade sig en hålighet i berget. Stor nog för en medellång person att gå rakt igenom. Oh! Skrek Silophästra. Det här måste vara en av grottorna druiden berättade om. Jorin gick in först. Det såg ut att vara en vanlig droppstensgrotta. De tände facklor så att de kunde se de vackra stalaktitbildningarna i den första salen. Från dem gick en gång som vidgade sig in till en ganska stor grottkammare. Där behövde de inte hålla facklorna tända längre. Den var svagt upplyst av ett blåaktigt sken som tycktes komma från slutet av en liten smal gång i ena änden av rummet. Luften kändes fuktig, men inte kvävande eller obehaglig. Den sista kammaren var en överraskning. Det var en stor sal, minst 5 meter hög i tak och den var helt självlysande. Först bländades de av ljuset. Sedan slogs de av något ännu mer egendomligt. När deras ögon vant sig vid det blänkande skenet upptäckte de att väggarna bestod av något som liknade tjockt, halvgenomskinligt glas. Höga, glasklara stalagmiter stod likt pelare på flera ställen i salen. De bildade också upphöjningar på golvet som liknade bänkar. Hela rummet gav en sakral känsla av högtid och stillhet. Men också av en okänd närvaro. Den första som talade var Sukta. Jag antar att det är här inne kristallen ska bevaras, sa han. Jorin nickade. Han tog fram kristallen och placerade den i en naturlig nisch i en stalagmitpelare. Genast började kristallen lysa som en lampa. Den verkade besitta en oerhörd kraft. Det blå ljuset sved i deras ögon och de kunde inte se på kristallen längre. Sira huttrade till. Någonting skrämmer mig, mumlade hon. Ingen svarade henne. Vi ska svepa in oss i vår rödgula ljusmantel och besöka en annan dimension, förkunnade Jorin. Vi ska tillsammans försöka nå vårt gamla Atlantis. Så som det oförstört lever vi där på ett annat plan. Ni vet allesammans att allt sker samtidigt. Därför existerar Atlantis nu. Vi lämnar våra kroppar i grottan och ger oss ut i rymden. Tag varandras händer. När alla satt hand i hand på en droppstensoffa frågade Sira. Tänk om vi fastnar i den dimensionen. Tänk om vi inte kan komma tillbaka. Visst vill jag gärna återse mitt gamla hemland. Men vi befinner oss ju i en bit av det nu. Räcker inte det? Kära Sira, svarade Jorin. Vad är du rädd för? Du som var med om att resa. På samma sätt i Egypten. Du var inte rädd mitt ute på havet när det blåste upp till storm. Det är klart att vi kommer tillbaka. Vi har ju lärt oss att omskapa cellerna. Det är viktigt för allas vår framtid att vi gör den här resan tillsammans. Beskedet kommer från Sphinxen. Då gör vi det. Bestämde Suktah. Den som går in i ett sådant här kosmiskt äventyr med öppet och ärligt sinne och förväntar sig en positiv upplevelse har ingenting att frukta. Sphinxen kallar oss inte utan anledning. Låt forntid, nutid och framtid bli ett. Silopestra blundade redan. Hon gav inte ett tecken på oro. Hon hade samma min av oåtkomlighet som Sira så väl kände från Ovistiden. Sailanja såg kärleksfullt på sin hustru och lade försiktigt hennes hand på sitt hjärta. Varför var Sira själv så orolig? Kunde det inte tänkas att hon skulle få möta Oanes? Jorin smålog mot henne. Han böjde sig fram och kysste henne på munnen. Det var en lätt kyss. Men den smakade varm och hungrig och hon såg något främmande i hans ögon. Var det ett löfte om ett annat slags återseende eller var det ett farväl? Suktak började nedräkningen. Valet. Den otroliga kristallgrottan försvann. Det fanns bara luft kring de fem. Så småningom bildades moln i luften och molnen tog formen av portar som de svävade igenom. De hade lämnat materien och var nu andeväsen av luft. Ljus och färger. Ändå fanns deras personligheter kvar. Sira kände sitt eget motstånd lösas upp och lät sig dragas in i viktlöshetens ljuvliga behaglighetstillstånd. Det stilla glidandet som tycktes snabbare än vinden och tankarnas mjuka intoning till glädje och skönhet. Molnportarna upphörde. Hon hade glömt att räkna dem. Som en hägring låg hennes älskade barndomsstad. Kaipun. Framför dem. Solen lyste på de gyllene kupolerna i Altai. De skimrande alabasterhusen i Somjanato och druidernas dovare färgskala i Samjo. Hon kunde till och med urskilja de mörka tonerna i siluetten från Yasaana, det färgsprakande fyrverkeriet av varor och dekorationer på marknadsplatsen. Här skildes deras vägar. Var och en måste söka sin sanning. Sira, Jorin och Silopestra hörde hemma i den hägrande staden. Sailanja och Sukta endast gästade den. Men var och en hade sin uppgift. Sitt mål. De bestämde att de skulle mötas igen i grottan. Den osynliga tråd mellan kropp och själ som kallades silversträngen skulle leda dem tillbaka precis i rätt tid. Nu befann de sig utanför alla de begrepp vi människor kallar tid. Viktlösheten var förenad med tidlöshet. Men tankar och känslor följde med på resan. Sailanja begav sig direkt till det stora observatoriet i Somjanato. Jorin hade berättat om den forskning som hade bedrivits där. Mästaren var fast besluten att undersöka mer om den saken. En okänd kraft drev hans eteriska kropp till den enorma byggnaden. Belägen mitt i stadsdelen. Den reste sig flera våningar hög med en kupol på mitten. Denna var genomskinlig och så beskaffad att natthimlen tycktes krypa helt nära in på den. Stjärnorna blinkade inte längre så som det såg ut från jorden. De var himlakroppar som svävade i oräkneligt antal och ständig rörelse inför hans häpna ögon. Han visste inte hur han kommit in i byggnaden. Bara att han plötsligt var där. Med en stor kikare kunde man rikta in den exakta frekvensen av den planet eller stjärna man önskade studera. Han såg ingen människa i laboratoriet. Men han behövde heller inte fråga. Han visste redan hur man skulle göra. Det var som om hans hjärna öppnat sig för en mångtusenårig kunskap som låg beredd att blotta varje detalj i det han önskade veta. Han ställde in tankarna på plejaderna. Strax kom hans hemplanet i fokus och han kunde förnimma den välkända vibrationen därifrån. Han visste att där fanns människor, men de hade hunnit ett bra steg längre än jorden. De hade knutit ett osynligt band direkt till hans huvud och en del av honom fungerade deras regi. Det fick han veta redan som barn. Plötsligt förnam han att han lyftes genom glaskupolen rätt in i den levande jorden på plejaderna. På Merope, den stjärna han tillhörde. Där var han väntad. En man stod, omvärvd av månljus, på en väg av röd jord. Runt omkring honom fanns växter som glimmade i färgnyanser som ännu var okända på Tellus. Han hörde musik. Spröda toner ackompanjerade av mörk harpoklang. Du är en jordens mästare nu, Sailanja, började mannen. Sailanja avbröt honom. Varför är jag här? Har du ett budskap? Jag kan inte överge jorden nu när jag har min familj där. Men helst skulle jag vilja tillbaka till Merope. Du måste återvända till jorden, svarade mannen. En av er fem kommer inte tillbaka. Förändringar kommer att ske. Du måste se till att det byggs ett tempel åt den heliga elden. Du måste också se till att er pentagon blir fulltalig igen. Vad som än händer, minns att du ska värna om den heliga elden. Sailanja, minns. Sailanja hörde inte mer. Han drogs tillbaka. For genom kristallgloben ut i observatoriet. Där blev han visad märkliga laboratorier och delar av en forskning som gått under med stormvågen. Med förundran och vämjelse bevittnade han hur de sista atlantiderna begagnade sig av vanskapta barn och fångar för sin forskning. De ville lära sig att behärska åldrandet och de trodde att hemligheten fanns i offrens hjärnor. Han såg en värld av maktlystnad och förnedring. Ondska och korruption och han förstod att den var dömd till att gå under. Men också att den aldrig mer fick återuppstå. Det måste förhindras. Med sorg i hjärtat kände han hur han sögs tillbaka till jorden. Han var den första som återvände till den fysiska kroppen. Silophästra svävade rakt in i Samyo. Droidstaden i Kaiphun. Salarna i det kloster där hon utbildats till månprästina stod öde och tomma. Hon röste trots att hon var kroppslös. Så stora de var. Mitt på klostrets inbyggda gård stod en jättelik ek. Hon for rätt in på den och slog armarna om den urgamla. Skrovliga stammen. Där misten stal sig fram mellan grenarna och runt i kronan som den objudna gästen var. Hon hade alltid älskat den eken. Den hade fått hennes ungdomstårar och skratt. Hennes ljuva och bittra hemligheter och den hade aldrig skvallrat för någon. Nu stod hennes ungdomstankar och svallande känslor inristade i dess bark. Hon läste i trädet som i en öppen bok. Där kom en lysande skrift som var ett budskap till henne och hon läste svaret på sina egna outtalade frågor. Du har funnit kärleken. Stod det punkt citationstecken nu är det dags att dela med dig av dem till andra. Livet har slumrat allt för djupt inom dig. Ge dig chansen att verka positivt och leva fram kärlek. Var inte rädd för din egen glädje. Låt den flöda utan gränser. Hon frågade med självande stämma. Blir Azuloves vårt nya Atlantis nu? Sedan vi bringat kristallen på plats? Ja, för en tid. Var orden som skrevs i Barken punkt citationstecken när hela Atlantis återuppstår ur oceanens böljor och förenar sig med de fragment ni funnit här. Kommer människorasen att vara renad och vandra i ljuset? Det dröjer många tusen år. Långt innan dess kommer öarna att bli övergivna. Sedan kommer ett annat släkte att befolka dem och ge dem en ny blomstring. Men då är Atlantis bara en myt. En saga. Du stannar dock här tills du följer din make till plejaderna. Efter det som människorna så felaktigt kallar slutet eller döden. Gå i frid, min dotter, och sprid kärlekens budskap på dina välsignade öar. Silophästra kände hur hon drogs bort från eken. Hon försökte klamra sig fast vid den, men grep bara i tomma luften. Snabbt som vinden fördes hon tillbaka till sin fysiska kropp och till sin makes famn. Hon var den andra som återvände till kristallgrottan. Suktach drogs likt en magnet upp till Altai, där palatsen ruvade i ensam skönhet runt den gyllene moské vilken innehöll den hemlighet som de rika och mäktiga borde ha delat med sig av åt folket, men som förblivit okänd och förborgad. Mästaren svävade in i det heliga tempel, vars skatt bidragit till kontinentens undergång. Han kom in i en sal så överdådigt smyckad med guld och juveler, att det dröjde en lång stund innan hans fysiska ögon vande sig vid det glittrande ljuset. Till slut kunde han urskilja vad som fanns i salens mitt. På en hög sockel av svart porfyr vilade en gigantisk kristall. Den var formad som en kub och samtidigt slipad i en mängd facetter som gnistrade i spektrums alla färger. I kristallens mitt flammade en enorm låga. Den brann jämnt och stilla och dess färg var vit. Den var flera meter hög och formen liknade ett svärd. Livets heliga eld, stammade Sukhta och kastade sig på golvet. En hand reste honom varligt. Framför honom stod en högrest man. Han var klädd i en violett, broderad mantel. Om han inte hade varit ung och ljuslockig skulle den lille mästaren ha kunnat svära på att det var Chaleon. Precis så måste hans gamle vän ha sett ut i sin ungdom. Ögonen var lika mörkblå och genomträngande som solens. Han höll ut handen mot Sukhta och visade en ring med en stor grön sten, som mästaren tyckte sig känna igen. En gång gav jag den här ringen till Toims far, berättade mannen. Han svek mig, precis som sonen. Nu är den din. Du ska föra en del av den heliga elden tillbaka till jorden, där den hör hemma. Den blå kristallen i grottan ska bära upp elden. Ställ den här ljushållaren ovanför kristallen. Sedan sköter den sig själv. När och om den slocknar dör jorden. Då har människorna förstört sitt arv. Vi ska hoppas att detta aldrig inträffar. Ni måste snarast röja en väg mellan er stad och grottemplet. Var och en som ser ljuset från den heliga elden kan sedan följa sitt eget inre ljus och sprida kunskap om det. Den som är sjuk blir helbrägda jord. Den som är sorgsen finner glädje. Den som hatar finner kärlek. Men akta noga på detta. Om den heliga elden används på ett negativt eller destruktivt sätt råkar de nyfunna Atlantisöarna ut för samma öde som kontinenten. Elden får endast användas till att bygga upp med och i nödfall till försvar. Den får aldrig brukas till anfall. Vem är du? Undrade Sukhta. Du påminner mig om någon. Jag är den tidlöse, svarade mannen och trädde smaragdringen på den lille mästarens eteriska finger. När du känner din egen övergång nalkas måste du försöka finna ut vem som ska ha ringen efter dig. Jag utnämner dig nu till hierofant i det jordiska kristalltemplet. Han räckte Sukhta den lilla lampan, som påminde om en oljelampa av ametist. Bygg inte många tempel åt många olika gudar, varnade han. Du vet att det bara finns en gud. Låt även de andra förstå vikten av detta och lär dem att finna den enda guden inom sig själva. Behöver du hjälp så finns jag där du söker mig. Sukhta kände hur han drogs baklänges ut ur templet. Mannen stod kvar. Men hans konturer bleknade allt mer och till slut upplöstes hela templet och han fördes med svindlande hastighet genom rymd och töcken för att till slut landa i sin egen kropp. Han tittade häpen på sina händer. Han höll i en lampa av genomskinlig ametist. En hög, vit låga brann i den och dess form var som spetsen av ett spjut. På hans ena finger satt en ring med en stor grön sten. Sukhta var den tredje som återvände till kristallgrottan. Sira njöt en lång stund av återskynen av den älskade hemstaden Kaiphun. Sedan svävade hon runt till alla kända ställen. Platser där hon lekt som barn. Skolan hon gått i och hemmet med det stora porträttet av hennes mor. Det hade Pilori inte förmått fadern att avlägsna. Sira föll på knä framför porträttet. Då kände hon en lätt smekning över håret. När hon tittade upp stod hennes mor där. Klädd i samma ljusblå klänning som på tavlan och med det vackra breda halsbandet av lapis lazuli och guld. Du ska följa med mig. Smålog modern och tog hennes hand. Tillsammans svävade de ut ur huset och genom staden. Bort till en skog där drakgrottan låg. Både druiderna och det vita prästerskapet brukade samlas i grottan. Där fanns salar för undervisning och studier och ett stort bibliotek. Nu tog modern henne med till de innerst belägna salarna där hon aldrig förr varit. Hon såg inga människor. Men någonstans ifrån hördes mjuk musik så svagt att hon endast kunde förnimma den. Plötsligt såg hon sin far. De hade kommit in i ett rum med ett altare vid ena kortsidan. Bakom det var väggen urholkad och målad som en sol och runt omkring den svävade planeter sakta omkring. De rörde sig fram och tillbaka på väggen. Urholkningen var fylld av gyllene ljus. Framför ljuset stod ärkedruiden. Mitt barn, du har ännu icke uppfyllt din uppgift på jorden. meddelade han. När du kommer tillbaka drabbas du och de andra av en förlust. Låt den inte kväva allt det ljus och den kärlek du bär inom dig, så som saknaden efter din make hotar att göra. Låt sorgen bli början på en ny sång till livet. Bär fram glädje ur din sorg och saknad. Låt förlusten bli en upptakt till gemenskap och samarbete och forska inte i vad som har hänt, utan låt varje dag ge dig sin speciella gåva. Använd motgången som en energikälla, så satsar du på framgång. Kanske kommer kärlekens vingar att bära dig till din make. Eller tvärtom. Du låter livet gå förbi dig för närvarande, min sira. Nej, far, protesterade hon. Det gör jag visst inte. Jag har ju följt med till asylerna. Ja, men var fanns du? En skugga uträttar mer än du har gjort den sista tiden. Sänd tillbaka LM till Egypten. Jostlar sörjer henne. Hon ska bli hans drottning. Du har inte sett in i din systers hjärta. Du har gått förbi omvärlden och levat i ditt eget skuggrike. LM lider. Dina barn behöver dig. Ni fem i Pentagon måste veta att Kidu är arvtagare till den femte udden av stjärnan. Han är mogen för det nu. Sira förstod inte vad fadern menade. Han försvann. Men modern stod kvar med armen om henne. Trots kropps- och viktlöshet kunde hon känna den lätta beröringen av moderns mjuka händer. Vi är redan fem, invände Sira. Jag begriper ingenting. Men jag vet att jag inte har varit som jag skulle. Silopestra blir väldigt irriterad på mig ibland. Det är som om jag hade tappat lusten att leva. Den kunskap du inhämtat under äktenskapet med Oanes måste få komma till användning, förmanade modern. Tag fram den ur ditt undermedvetnas bottenlösa brunn. Meditera fram den som en rosenknopp som du låter spricka ut i all sin betagande skönhet. Återvänd nu till jorden och minns vad du har lärt dig och lev levande i livet. Moderns röst blev allt svagare och hon gled bort från Sira. Själv drogs hon iväg genom grottans murar och det sista hon hörde var som ett eko från båda föräldrarna ”” sör inte, ropade ekot. Vad var det hon inte skulle sörja? De kanske. Nu ville hon tillbaka till den trygga känslan av Jorins fasta kropp mot sin egen. Hon hade nekat honom så mycket. Inte ens bjudit på sin egen vänlighet och medkänsla när han behövde det. Hon måste be honom om förlåtelse och sedan. Ja, sedan kanske. Hon drogs i rasande fart tillbaka genom rymd och moln och hamnade med en duns i sin kropp. Sira var den fjärde som återvände till kristallgrottan. Hon slog upp ögonen. Längst bort satt Sukhta och höll i en violett lampa som brann med en hög vit låga. Bredvid honom satt Silopestra. Hon höll sin Meiks hand. Sailanja och hon samtalade lågt. De utstrålade en stark, skön lycka. Han vände halvt ryggen till Sira, men höll henne fortfarande i handen. Hennes andra hand var tom. Jorin var försvunnen. Där hans kropp borde ha suttit fanns ingenting. Sira trevade i tomma luften. Även om Jorin fortfarande var kvar i en annan dimension så borde hans sovande kropp finnas intill henne och hans hand av kött och blod vila i hennes. De skulle ju inte ta med sina kroppar till Atlantis. De skulle ut på en drömfärd. På drömfärder försvinner inte kroppen. Hon skrek till. Ett hjält. Förtvivlat skri som likt en skarp kniv delade sönder den stilla luften i grottan i små oroliga fragment. Var är Jorin? En av er kommer inte tillbaka, for det genom Sailanjas huvud. Blixtsnabbt förstod han. Det är han som inte kommer tillbaka, stönade han högt. Jorin har återvänt till, ja, dit där han hör hemma. Han tog med sig kroppen. Han kommer inte tillbaka, upprepade han åter och åter igen. Silopestra hann precis uppfånga Sira när hon förlorade medvetandet. Sukhta gick fram till henne och förde lampan med den heliga elden runt hennes huvud. Hon öppnade ögonen och ved lite, medan månprästinnan smekte och tröstade henne. Hierofanten lät lampan vidröra hennes olika chakras. Det dröjde en lång stund. Sedan steg hon plötsligt upp, smålog mot vännerna och sa: vi måste placera livets heliga flamma på rätt plats nu. Sedan återvänder vi till staden och berättar för alla vad vi har funnit. Det fanns en ny värdighet i hennes uppträdande och även om saknaden fanns djupt inne i hennes ögon så var hon redo att stiga ut i livet. När de fem skingrades framför hägringen av den atlantiska huvudstaden stod Jorin kvar en stund efter de andra. Han fick för sig att han måste hämta sin kropp. Han kunde inte fortsätta utan den. Varför visste han inte? Han drevs av en inre kraft som var starkare än hans vilja. Hans efterkropp smög sig tillbaka till kristallgrottan och började den fysiska nedräkningen som han lärt i pyramiden. Läm för läm, kroppsdel för kroppsdel, cell för cell måste omvandlas till dess molekylerna dematerialiserats. Det var en kraftfull och påkostande tankeprocess. Sedan gav han sig iväg utan annan tanke än: låt mig komma dit jag ska. Till hans stora förvåning kändes det inte besvärligt att vara kvar i kroppen. Den blev lika viktlös som aurakroppen och alla sinnen fanns kvar. Han landade i en skogsglänta utanför Toims gamla koja på Atlantis. Där väntade honom Marissa. Hon var klädd i en ljusgul lång klänning med ett brett utsirat guldbälte. Hennes praktfula och röda hår var utslaget. Han hade för ett ögonblick i grottan trott att han ville ha Sira. Han hade känt hennes närhet och en ny villighet hos henne. Nu förstod han att Marissa var den han ville möta. Ändå frågade han i ganska hårt ton: är jag hos de döda? Varför har jag tagit med min kropp? Marissa smålog och sträckte ut båda händerna mot honom. Vi möts här, sa hon. Där vi började vår vänskap. Din uppgift på jorden är fullföljd. Du har satt min son Jostlar på Egyptens tron och du har funnit vägen till en del av vad som återstår av Atlantis. Du kommer att ställas inför ett val nu. Det valet avgörs helt och hållet av dig. Du får återvända till jorden, Jorin. Du får återvända till Sira. Du har din fria vilja. Den måste leda dig. Jag kommer att resa med dig under några minuter av evigheten. Om du efter den resan vill tillbaka till jorden eller hellre väljer att stanna hos mig är ditt beslut. Icke mitt. Han tog henne i famnen och var förvånad över att känna hennes kropp fast och levande intill hans. Hon skrattade. Fattar du inte att även jag tog min kropp med mig? Tror du att den ligger i mumien i vår gravkammare i Egypten? Nej. Så pass mycket trollkvinna är jag. Att jag hann ordna den saken innan jag flydde helt från jorden. Toim glömde att han lärt upp mig innan han dödade mig med sin onda tankekraft. Men min död blev strålande liv. Och du lever också. Min Jorin. Du lever för att välja. Du har aldrig lärnat mig, försäkrade Jorin. Min kärlek till dig har hållit tillbaka mina känslor för Sira. Men när du levde såg jag ibland Sira i ditt ansikte. Jag förstod inte mina egna känslor. Nu när jag står här framför dig tar jag emot budskap från de andra i vår pentagon. Sailan, jag har tagit sig in observatoriet i Somjanato. Där får han den sanning han söker. Jag förnimmer också att Sukta ska ta hand om den heliga eld som finns bevarad i Altai. Det blir hans uppgift att vårda den på jorden. Silopestra har uppsökt sitt vårdträd och läst sanningen som finns inristad i dess stam. Sira har mött sin far och mor Drakgrottan. Hon upplever en förändring inom sig och det behöver hon. Men varifrån får jag denna kunskap? De kosmiska signalerna når dig, förklarade Marissa. Vi befinner oss utanför tid och rum i en slags parallellvärld. De andra är bundna till jorden av sina kroppar och silversträngen. Var är min silversträng? Utbrast Jorin förskräckt. Han snodde runt och försökte titta efter om den hängde ut från hans kropp någonstans. Marissa storskrattade. Så roligt du ser ut, käraste. Du tror väl inte att den hänger omkring dig som en nattsärksnod? Den har ännu förbindelse med jorden. Annars skulle du inte kunna återvända dit, ifall det blir ditt val. Men nu lämnar vi det eteriska Atlantis. Hon tog hans hand och så började en hisnande och märkvärdig färd. De reste genom eld och vatten till jordens inre och till havens bottnar. Där sällsynta skatter låg gömda. De reste i forntid och i framtid. De for genom rymden till andra planeter. De besökte Sirius och Plejaderna, Venus och Cassiopeia, men stannade inte mer än ett ögonblick någonstans. Marissa berättade att silversträngen inte kunde vara utdragen hur länge som helst. De levde på lånad tid i något som inte ens var tid. Plötsligt stod de inne i den stora pyramiden i Egypten. Jorin trodde inte sina ögon. Vi var ju ute i världsrymden nyss, protesterade hon. Vi förflyttar oss med tankens snabbhet, förklarade Marissa tålmodigt. Känner du igen dig? De befann sig i den kammare som hade en glaskupol mot stjärnhimlen. Det var ett rum som väckte sällsamma minnen hos Jorin. Marissa lade händerna på hans ögon. Vi är här och nu. Avgjorda. Inte då. Nu ska vi se efter hur dina vänner har det. De besökte först Jostlar. Hos honom fanns både Sox och Soleon. Jostlar var inte längre en långbent pojke med skratt i ögonen. Han hade blivit en ung man. Lång och smal. En aning framåtböj som om längden besvärade honom. Eller tyngde honom kronan. Jorin kände plötsligt att Soleon såg honom rätt in i ögonen. Välkommen Jorin! Utropade den gamle hierofanten. Men det var inte med munnen han talade. Han var den enda som såg nykomlingarna. Jag ser både dig och Marissa, fortsatte han. Jag är glad att ni återfunnit varandra. Ni hör samman sedan tidernas början. Jag visste att Marissa tog med sin kropp över gränsen och jag borde ha informerat dig om det. Jag kan glädja er med att det har blivit bättre tider i Egypten. Folket har blivit riktigt välmående. Det är lugn och ro. Alla sköter sitt och fienderna låter oss sen så länge vara i fred. Men Jostlar sörjer sin lilla väninna LM. Vi måste se till så att hon återvänder till Egypten. Drottningkronan väntar henne. När hon kommit tillbaka kan jag lugnt återvända till On. Du har en vän som väntar på dig, Jorin. Kanske han kan hjälpa dig med det svåra val du står inför. I nästa ögonblick stod han framför svinksen. Det var ett återseende fyllt av kraft och glädje. Stenlejonet med människoansiktet hälsade honom på ett sätt som bara han förstod. Marissa höll sin hand på svinksens panna. Hon hade svävat upp till det stora huvudet och när hon berörde stenpannan började svinksen tala. Orden trängde in i Jorins medvetande. Förmedlad av en mäktigt ljudande stämma. Välkommen tillbaka, min väktare. Du har funnit min väktarinna. Du har slutfört din nödvändiga uppgift på jorden. Om du vill får du nu stanna hos mig tillsammans med Marissa. Ni kan resa i tid och rum. Men jag härskar över evigheten. Många kommer att försöka förstöra mig igen och begrava mig i sanden. Men jag ska alltid återuppstå. Sargad och sönderfrätt. Men med ett levande hjärta. Jag ska se härskare leva och dö. Men min tid går inte ut förrän jorden dragit sin sista suck och min uppgift här är fullbordad. Då möter människorna en ny värld. En ny utveckling. Då har de funnit livets mening och kan vandra i ljuset utan att störa mörkret som sover sin evighetssömn. Mästaren som de har bespottat och misstolkat genom årtusenden ska återuppstå i var och en av dem och sprida sin visdom över planeten Pelus. Men innan dess ska krig och gifter förstöra en stor del av den sköna världen. Det behövs några som vakar och ger impulser till de goda människorna. Det behövs några som kan få människorna att lyssna. Det behövs också några som kan vandra utanför tidsramen som människorna ställt upp. Några som kan ge dem kraft att orka arbeta med ljuset även när mörkret ruvar över dem. Sådana kallar jag kanaler för evigheten. Jorin, du får välja om du vill resa tillbaka till ditt miniatyr Atlantis. Eller om du föredrar att stanna hos mig och Marissa. Här får du arbeta för allt det jag talade om. Marissa blir åter din hustru som hon alltid har varit. Silversträngen lämnar jorden men du kommer ändå att kunna återvända med din kropp om det behövs. Är du redo att välja? Marissa stod med nerböjt huvud som om hon väntade på sin dom. Hennes stora, guldgröna ögon stod fulla av tårar. Jorin kände inte längre någon tvekan. Jag väljer dig, utropade han och drog in henne i sin famn. Se dig omkomma Jorin, befallde svinksen. Den glaciramid Jorin upplevt så starkt under den ljusa delen av sina invigningar stod i hela sitt gigantiska majestät mellan svinksen och pyramiden. Den lyste och vibrerade och regnbågen omkring den framträdde allt starkare. De vitklädda prästerna med facklor i händerna tågade en gång upp för spiraltrappan. Den gyllene plattformen var först tom. Sedan stod Marissa plötsligt där, omvärvd av ljus. Hon bar åter det gnistrande diademet. Ovanför henne hängde ytterligare en krona av ljusdiamanter. Han visste att han själv skulle krönas med den. Sakta gled Jorin in i den genomskinliga pyramiden. Så stod han vid Marissas sida och kronan sänkte sig ner och slöt sig om hans huvud. Samtidigt kände han en lätt stöt i solarplexus. Han förstod att silversträngen var avklippt. Han skulle aldrig mer kunna återvända till jorden som den vanliga Jorin. Ur mänsklig synpunkt sett var han död. Men han hade aldrig förr känt sig så oerhört levande. Han sträckte upp armarna och gjorde det tecken som brakte livets kors. Ankskorset till liv. Sedan tog han Marissa sina armar och de smälte ihop till en enda varelse av bara ljus. Epilog. Ona kom springande in i huset. Hon kilade kvickt mellan pelarraderna och landade med ett flåsande rakt i famnen på Sira. Så, vad står på? Skrattade modern och höll henne en bit ifrån sig. Ona höll på att bli en ung flicka. Hon var inte längre ett litet barn. Det är solförmörkelse. Mor, flämtade flickan. Bakom henne kom lillebror och ni travande och ekade. Det är, som du kan lå ingen sol. Sira gick fram till fönsternischen och tittade ut. Sådana dumheter, sa hon. Det har varit mulet hela dagen så man skulle inte märka en solförmörkelse. Varifrån har ni fått en sådan idé? Vi hörde det på torget, förklarade hon ivrigt. Vi såg det där stora molnet allihop. Alldeles svart var det. Alldeles svart, ekade brodern. Han hade blivit en vacker liten pojke med en krans av rödgyllene lockar kring huvudet. Där han stod framför modern med blossande kinder efter språngmarschen och den trubbiga näsan som pekade uppåt, anade man icke att halva hans kropp, från midjan och neråt, var täckt av små fina fjäll. 5 år hade förflutit sedan de upptäckt kristallgrotten och Jorin spårlöst försvunnit. Det hade varit år av tungt arbete, både fysiskt och psykiskt. En vacker liten stad hade vuxit upp vid havets strand på Asyl och Vers och på alla öarna hade små byar byggts i klungor av 10-20 hus. Nätta rodbåtar kilade som vesslor mellan öarna och i stort sett hade man blivit självförsörjande. Sukta var den okrönte landsfaden. Alla älskade honom och han nekade aldrig att ge råd, hur enkla spörsmålen än var. Han utbildade några handplockade unga män till läkare. Bland dem Kidu. Månprästinnans son hade blivit en svarthårig, välproportionerad ung man, som osökt blivit föremål för de unga flickornas romantiska drömmar. Men han hade bara ögon för sin leksyster Tuliti. De två hade redan som små lovat sig åt varandra. Sira suckade när hon såg dem springa över den mosaikbelagda gården mellan de stora husen. Hon tänkte på hur Jorin och hon hade lovat varandra trohet just i deras ålder, och hur det hade gått sedan. Måtte Kido och Tuliti få behålla varandra, tänkte hon. Sailanja verkade allt mer förälskad i Silopestra sedan hon också givit honom en liten son. Sira kunde inte undgå att känna ett hugg av avund när hon tänkte på dem. Hennes egen längtan, hennes drömmar om återförening levde ett enskilt och osäkert liv. Tanken på Anes präglade hennes ensamhet och det gick inte en dag utan att hon försökte förmedla hälsningar till honom från henne och barnen. Något svar hade hon inte fått. Eller hade hon mist förmågan att ta emot det? L.M. hade skickats tillbaka till Egypten. Fartyget hade efter några månader just kommit tillbaka till Asyl och Ves med glada nyheter. Bröllopet mellan Jostlar och hans unga brud hade ägt rum så snart L.M. anlänt och nu var hon drottning i ett Egypten som frodades och blomstrade. Så Leon sände en mycket påtaglig hälsning i form av en mängd gåvor. Både smycken, tyger, konstföremål och framför allt utsäde. L.M. sände hundvalpar till Onaoni och kattungar till Silopestras barn. Sådana husdjur fanns ännu ej på öarna. Det pågick just en stor fest i staden med anledning av allt detta. Sira var i full färd med att packa upp och placera alla gåvor och läsa brevrullar när barnen kom och pratade om solförmörkelse. Jag ser ett mycket svart moln, konstaterade Sira när hon granskat den bit av himlen hon kunde se mellan hustaken. Det är ett regnmoln. Ingen solförmörkelse. Så det är bäst ni håller er inne. Gå och lek med valparna. Hon återgick till arbetet. Då kom en kvinna inrusande och grep tag i henne. Det svarta molnet är förtrollat, skrek hon. Hela staden är i uppror. Tänk om det blir jordbävning eller orkan. Molnet har sänkt sig över havsstranden. Kom Sira. Du måste se. Sira tog sig åt hjärtat. Vad säger du? Mea. Kom, så skyndar vi oss ner till hamnen. Kvinnorna sprang den korta gatan från torget ner till hamnen. En massa människor hade samlats vid den långa stenpiren. Vädret var lugnt och jämnmullet. Det fanns inga tecken på orkan. Havet slog mot stranden i små lätta dunkelblå dyningar och det syntes inga rasande vågkammar med fradgande snövigt skum. Det fanns bara ett moln som skilde sig från de andra och det låg tätt över havsytan ett tiotal meter från pirens yttersta spets. Molnet gjorde intryck av att vara levande. Det avgav ett svagt, gulaktigt ljus. Sira började skrika. Oanes! Oanes, säg att det är du. Säg att du äntligen har kommit. Oanes kom. Han steg upp ur havet som en havsgud och Sira mötte honom där ute i vågorna. Han tog upp henne i sina armar och bar in henne till stranden. Hon grät och skrattade om vartannat. Hon var hysterisk av lycka. Hon visste inte om hon drömde eller var vaken. Men hon hoppades att hon var fri från längtan och drömmar. Fri från ovisshet och ensamhet. Fri från de stelnande känslorna och övergivenheten som ibland drog ner henne för tvivlans djupaste dalar. Det är min make, ropade hon jublande till folksamlingen vid stranden. Min make har kommit tillbaka. Jag vågade aldrig lova. Men nu är jag här. Hos dig, viskade Oanes med sin mun mot hennes hår. Men jag kunde inte ta med honom. Jag fick resa på villkor att han stannade kvar. Man gav mig uppdrag att hjälpa till med att bygga upp öarna. Jag har fått ett år på mig. Jag längtar efter att få se om ni orna. Jag har inte kunnat nå dig på så länge. Min älskade. Först trodde jag att du hade gift om dig med Jorin. Men så gjorde han ett kort besök på Sirius tillsammans med Marissa. Sedan dess har jag arbetat på att få komma hit och det tog mig 5 år att lyckas. När det mörka molnet över havsytan sakta gled uppåt igen och en boll av ljus sköt upp från dess mitt med destination Sirius. Var Oanes omgiven av sin familj och sina vänner. När aftonen mörknade in i symbios med havets nattfärger låg han i sin hustrus bädd och tog i en år av längtan och saknad. Men Sukta var bekymrad. Ett helt år med Oanes var en välsignelse. Men det hade behövts mer tid. Amfibiens kunskaper var levande, aktiva och konstruktiva. Han förmedlade inte bara praktiska idéer, men också en rik kosmisk visdom. Vad skulle hända om ett år? Skulle Sira kunna bära ett nytt försvinnande av den man hon älskade? Skulle deras pentagon utstå ännu en förlust om hon kanske följde med till Sirius? Om femstjärnan sprängdes, kunde då öarnas harmoni komma i fara? Kristallgrotten hade blivit en valfärdsort. Numera fanns väg dit och en praktfull ingångsport varslade om det heliga templet där inne. Den vita elden hade redan botat många, dock inte alla. Det fanns en oskriven lag att endast de som skulle bli botade blev det. De andra gick därifrån utan hjälp. Det berodde på att en del människor sökte bot när deras tid på jorden var ute eller när deras karma inte tillät det. De blev fruktansvärt besvikna när de inte genast blev friska. Men just med sådana besökare hade Sira uträttat underverk. Hon hade på sitt ljusa glada sätt övertygat dem om att välsignelsen med det vita ljuset kunde ske på olika sätt och att deras tid för tillfrisknande ännu ej var inne. Vi människor önskar mirakel, tänkte Suktach, utan att ifrågasätta oss själva. Vi anser oss alltid värdiga för underverk och alltid redo för att någon annan ska presentera ett mirakel som vi begär. Vi vill ha underverk serverade på silverbrickor utan att bemöda oss med att förtjäna dem. Han tänkte också på att nybyggarna på de atlantiska öarna hade fått det bra. Men det fanns alltid de som ville ha det ännu bättre och de som ville ha makt. Det var meningen att folkets makt skulle vara likvärdigt fördelad. Ingen var bättre än den andra. Men det fanns alltid de som ansåg sig förbigångna. Det fanns de som avundades grannen om hans höns lade fler ägg än deras egna. Främlingar hade kommit till öarna efter att ha farit vilse på havet eller gjort strandhugg utan att veta var de var. Ofta stannade de kvar i det nyfunna paradiset. Men de förde ibland med sig oro och negativt tänkande från främmande delar av världen. Siras roll var medlarens. Den hade hon själv valt efter den kosmiska resan tillbaka till Atlantis. Silopestra och Sailandia hjälptes åt med undervisningen på öarna. Sukta delade inte med sig av sin oro för framtiden. Han plåstrade om, tröstade och ordnade som vanligt allt som gällde sjuka människor och djur, och han hade en hel stab av arbetsvilliga lärjungar. Året med Oanes gick svindlande fort. Det enda som fanns kvar av druidernas traditioner var Beltenefesten. Det var årets största högtid med eldar, marknad, sång och musik och inte minst de lössläppta flickorna. Men nu ordnades strängt äktenskap mellan de glada paren, och den som blev utan hade stadens eller byns stöd vid det eventuella barnafödandet. Maj månad var Silopestras arbetsammaste och roligaste tid. Det var också i maj som Oanes hade trillat ner från himlen i ett moln, som folket uttryckte det. Det var vid samma tid året efteråt han måste resa tillbaka till Sirius. Sira blev återhavande. Förlossningen hade beräknats tidigare än maj, men hon gick över tiden. Silopestra var bekymrad. Hon hade på känn att processen inte var som den skulle. Sira hade fått tvillingar en gång förut och Silopestra var övertygad om att det var tvillingar den här gången också. Små amfibievarelser som Una och Nomo hade ju kommit till världen problemfritt. Men nu hade Siras hälsa varit vacklande under hela havandeskapet och dessutom var hon många år äldre. Suktah gav henne hälsobringande örter och Sailander drog iväg henne till det vita ljuset i grottan. Silopestra visste bättre. Hon anade att det som skulle hända berodde på Sira själv. Hennes egen vilja att överleva avgjorde om det skulle gå bra eller illa. Prästinnan visste att Sira levde i lyckan över att få vara tillsammans med sin make. Hon kunde inte tänka sig att bli ensam igen. Hon hade bett honom flera gånger om att få följa med till Sirius. Sorgset måste han upprepa att barnen kunde följa med. Men för henne fanns bara ett sätt att få komma dit. Hon måste dö. Barnen hade gälar. Men inte hon. Onas gälar har vuxit igen. Protesterade hon ivrigt. Då kan hon inte följa med dig. Hon är blod av mitt blod och gälar går att få fram igen med ett enkelt ingrepp. Svarade maken allvarligt. Du är född till människa. Du fungerar inte likadant som vi. Silopestras misstankar bekräftades. När Beltene drabbade öarna med dansande glädje i den nyutslagna blomsterprakten fick Sira smärtsamma verkar. Hon skrek som ett sårat djur. Silopestra lämnade inte hennes sjukbädd. Den dagen det svarta molnet syntes vid horisonten låg hon i födslovåndor. Den ena tvillingen levde. Den andra, som legat längst in, var död. Det levande barnet var nästan helt täckt av fjäll. Det var en flicka. Silopestra lämnade snabbt över barnet till Mea som själv hade en liten och som kunde amma det. Sira låg blek och livlös på bädden och andningen var obetydlig. Det var ingen dödskamp. Det var ett stilla insomnande och hon skulle aldrig vakna med därför att hon inte själv ville det. Oanes kallade på de fyra medlemmarna i femstjärnan. Den fjärde var Kidu, som varit med några gånger och som visat sig helt värdig sin uppgift. Sira är död, fastslog han. Det tar 3 dagar innan silversträngen lösgör sig från kroppen. Om jag lyckas föra henne till Sirius under den tiden så kan vi väcka henne där och hon behöver inte födas om. Jag behöver er hjälp. Ni är bara 4, men jag kan själv vara den 5. Vi ska koncentrera oss på att Sira behåller silversträngen i kroppen tills vi anlänt till Sirius. Det kan ta 2 eller 3 dagar. I sämsta fall någon dag längre. Han tog sin hustru i armarna och bar henne ut på stranden. Det mörka molnet hade stannat ovanför vågkammarna och vimonen som befann sig någonstans i dess mitt. Signalerade till Oanes. Sira lade sig i en liten båt som väntade vid piren. Den sögs in i molnet. Rakt in i den ulliga. Mörka dimman for den med Oanes vid dårorna. En kort stund efteråt kom han tillbaka och hämtade sina 3 barn. Ona satte sig fören med sin nyfödda lilla syster famnen. Och ni stod mellan sin fars knän och vinkade till vännerna på stranden. Hans porlande skratt var det sista de hörde. Tror du att Sira besegrar döden? Frågade Tulitimon prästinnan. Som stod för så länge det svarta molnet kunde skymtas i den tilltagande skymningen. Plötsligt sprack det upp och den ljusstrålande farkosten slungades som en boll upp i en hissnande, indigoblå rymd. Silopestra besvarade hennes fråga när det lysande skeppet inte längre kunde urskiljas med blotta ögat. Man besegrar inte döden. Svarade hon den blivande 5:e medlemmen deras stjärna. Man föds in i den. Det är en slags ny födelse. Det man tycker är hemskt och fult och vanställt är den kropp som människan lämnar. Det är ju det enda man ser med de jordiska ögonen. Döden är ett svar på livet och svaret blir till nytt liv. Naturen undrar inte över sina vissna blad. Den föds och nyo varje år. Vi människor undrar, tvivlar och räds. Så länge vi gör det blir döden ett ont och fult begrepp. När vi lär oss att bli redo för att återfödas till ljusdimensionerna och senare till ett nytt liv här, kommer jorden att glädjas. Moder jord vill att vi ska förstå att vi är odödliga. Med armarna om varandra vandrade Siras vänner in i en djupandning som snart skulle väcka hennes sovande själ till ett nytt, självande andetag i en främmande, underbar värld.